och välkommen till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Det ni lyssnar på just nu är ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med Sveriges annonsörer där vi är på plats på Stadshuset av en väldigt rolig anledning. Och med mig ikväll, för jag sitter inte här ensam, så har jag min poddkollega
Viktor Sederman.
Hej.
Hej, Anki. Jag jobbar ju på vår försäljningsavdelning också, men mer med alla våra kunder och hela affären. Och det här är ju andra året vi gör det här tillsammans.
Ja, men det är det. Mm. Och vad är din känsla för ikväll?
Det gick väldigt bra förra året. Ja. Jag är lika nervös idag. Och det är ju det som är, det här är en speciell kväll. Ja. Både för att det är en väldigt fin tävling. Mm. Men också för att vi inte vet vilka vi ska intervjua.
Ja, och vilken tävling är det? Varför sitter
vi
här?
Vi är ju i Stadshuset för att vara med på 100-wattaren.
Exakt.
Den kanske finaste tävlingen tycker jag som finns i Reklamsverige. Mm. Mm. För att den ju faktiskt mäter det som vi, vårt jobb ska syfta till. Att det ska ge effekt och växa kunders affär.
Ja. Och här finns det 10 olika kategorier som vi får sin vinnare ikväll. Men det är både 25-wattare, 50-wattare, 75-wattare och 100-wattare. Men vi ska inte intervjua alla de vinnarna.
Utan det blir för många.
Ja, det blir det.
Vi ska ju bara intervjua de som vinner det finaste, 100-wattan.
Ja. 10 intervjuer kommer ske här ikväll med intressanta och spännande, glada vinnare.
Ja, det är väl det mest tacksamma med det här uppdraget. Att man får träffa 10 otroligt glada och stolta människor. Och som oftast väldigt gärna delar med sig av sin klokskap.
Ja. Och nu så serveras ju fördrinken. Vi sitter ju här och kan se över de ännu tomma borden. Det är liksom full pott. Det är liksom mer människor här ikväll än vad det någonsin har varit.
Och det syns. Ja. Det är få förunnat att vara i Blåhallen och se en tom Blåhall.
Ja.
Som snart är full.
Med 550 personer. Ja. Det är ju, ja, det här blir spännande. Så att nästa gång vi hörs så har vi en person här på plats som vi intervjuar. Och till dess så kanske vi ska gå ut och mingla lite med de andra.
Ja, se vilka de potentiella vinnare kanske kan vara.
Yes, ja men vi hörs snart.
Ja.
100-wattaren i kategorin 100-fattaren gick till familjen Jarni ställer om. E.ON, BBDO Nordics.
Då har vi med oss kvällens första vinnare och det är i kategorin 100-fattaren. Och med oss för att prata om det är Mattias Björkheim, copywriter på BBDO, som har varit med och tagit fram det vinnande bidraget för E.ON.
Ja.
Stort grattis!
Tack så jättemycket! Tack.
Hur känns det här?
Nej, men det känns fantastiskt. Det känns liksom, det var inget man väntade sig som vanligt. Man är ju liksom pessimist någonstans i de här sammanhangen. Man vågar inte hoppas på för mycket. Men, nej, men det känns fantastiskt på alla sätt, såklart.
Kan du berätta någonting om kampanjen för de som inte känner till den som lyssnar på det här?
Ja, absolut. Alltså, bakgrunden var ju att energikrisen slog till i Sverige från ingenstans egentligen. Och bidrog till extremt höga elräkningar i Sverige. Så att folk var ju frustrerade, förbannade, ledsna. Och E.ON då, som en ganska stor aktör, fick ta ganska mycket stryk. Både i traditionella och sociala medier. Så att det blev väldigt viktigt att på något sätt återvinna kundernas förtroende. Så att det fattades ganska snabbt ett beslut om att pausa all befintlig varumärkesreklam. Som var ganska positivt viktad, det vill säga det handlar om att alla kan bidra till energiomställningen och liksom visioner om klimatomställningen. Det funkar ju inte alls nu. Nu var ju folk angelägna om att kunna överhuvudtaget betala sin elräkning. Så att då pausades allt det och vi kastade då istället för att liksom gå ut med kriskommunikation som många konkurrenter gjorde, så lät vi egentligen kunderna själva blir bärande av kommunikationen. För vi kastade en familj i Svedala som en 7-barnsfamilj, ganska extrem, med liksom skärmar i varje rum och ett DJ-garage och liksom popcornmaskiner och så här hög elräkning kan man säga, alltså hög elkonsumtion. och lät dem då få ett antal uppdrag där de skulle sänka sin elräkning. Så att det var liksom en slags infotainment-serie där vi både underhöll mottagarna men också gav dem värdefulla tips på vägen hur man kan sänka sin elräkning och liksom förändra sin situation.
Mm. Det är ju lite kuriosa det här, ja. Är ju att pappan Joakim Jarni är ju en gammal kollega till oss.
Han jobbar jättelänge.
Så vi brinner lite för det här.
Ja, just det. Alltså på, alltså,
han var säljare hos oss just en gång i tiden.
Ja. Lite. Ja, men han är ju fantastisk. Och han var ju någonstans pådrivaren i den här serien. Ja. Det var ju han som skulle få med sig resten av filmen eller liksom familjen när de skulle sänka sin förbrukning. Och det var ju inte alls så lätt. Det handlade ju om att sänka inomhustemperaturen, ta jättesnabba duschar, till och med stänga av ovanvåningen då någon gång för att liksom sänka elräkningen. Så det var ju inte helt lätt för honom, men han kämpade på. Han är ju, som ni kanske vet, då, väldigt inspirerande person som verkligen är driven i det han vill och gör. Liksom. Så att, han var ju någonstans motorn i detta, kan man säga, i familjen.
Och det gick ju att se en faktisk förändring i liksom kundernas elförbrukning som ett resultat av den här kampanjen. Då. Men vad tror du är nyckeln till att kunna få människor att inte bara lyssna utan också ändra sitt beteende?
Ja, men jag tror ändå vi ska börja med det här att faktiskt lyssna. För det är ändå det som är första liksom, tröskeln på något sätt. Att få folk att de facto ta del av det vi lägger ut på, i det här fallet YouTube och sociala medier. Det vet vi att det är ju liksom extremt kort attention span och man måste liksom vara intressant direkt. Så att någonstans handlar det väl om att ha tillräckligt intressant och underhållande innehåll någonstans. Och sen såklart igenkänning. Och sen tror jag med att i och med att den här familjen var en ganska extrem familj. Alltså på ett sätt var det en ganska vanlig familj. De bodde i ett villaområde i Svedala på ett så sätt. Men det var ändå 7 barn. Det var väldigt elintensivt hem. Ja. Om de nu kunde lyckas förändra sin situation, ja, men då kan ju alla göra det.
Ja.
Så det ingav nog en hel del hopp också hos folk.
Ja.
Nu, den har ju pågått ett tag. Kampanjen kan man väl säga. Och den här YouTube-kanalen har ju fått ganska mycket tittarsiffror.
Ja.
Hur har man marknadsfört liksom för att få den? Är det helt organiskt eller har man...
Nej, det är ju även liksom stöttat med köpt. Men jag tror att mixen av olika digitala kanaler har varit en framgång. Alltså vi har ju på något sätt haft korta klipp på Meta, alltså Instagram och Facebook och även TikTok till viss del som har pushat in till fullängdsavsnitten. Och det är klart att de klippen har ju behövt vara väldigt intresseväckande och snabba liksom i sitt utförande för att det ska liksom kunna generera klick och sådär. Men sen är det nog att ha någon typ av liksom hook i början på avsnittet är väl det som är nyckeln på något sätt. För jag menar, här gick ju folk in och kollade på YouTube och skulle se något helt annat, och det här dyker upp som en annons och ändå kollar 35% klart på hela avsnittet, ja, är som är 7 minuter långt.
Mm.
Så att någonstans är det ju en blandning mellan ett bra innehåll och en timing naturligtvis. Folk var ju väldigt angelägna om att få hjälp i den här frågan och att kunna få det på ett sätt, alltså i ögonhöjd där man kunde förstå. Så att just det här beslutet att inte fokusera allt för mycket på liksom kriskommunikation och väldigt kontrollerad information utan att våga lägga kommunikationen i händerna på konsumenten. Det var nog det som minskade avståndet till kunderna helt enkelt.
På tal om det, alltså, det här skedde ju ganska snabbt. En hel omläggning i kommunikationssättet. Hur utmanande är det som byrå när det skiftet kommer?
Alltså det är ju superutmanande, men det är också det som är kul såklart. Alltså att få en sån tydlig, för att när vi började jobba med E.ON årsskiftet 2019-2020 så var ju el ett ganska utpräglat, alltså det var en utpräglad lågintresseprodukt. Elen har ju traditionellt sett i Sverige varit ganska billig. Vi har inte behövt tänka så mycket på elräkningen. Det har alltid funkat, man har tagit den för given men det har inte kostat så mycket. Över en natt så förändrades ju detta. Eller ja, det smög ju på, men i princip över en natt så förändrades det. Och det är klart att helt plötsligt så jobbade man med en högintresseprodukt som alla diskuterade på middagarna och på AVS och liksom i lunchrummet på kontoret. Så det är klart att det är superkul att alltså den kontexten, att liksom hamna i den strålkastarljuset på något sätt var ju superkul. Och utmanande.
Förstås. Så 2025 kommer vi fortsätta på samma?
Nej, vi har lite andra saker på gång. Men det vi kommer fortsätta göra är såklart att se till att vi underhåller konsumenten så fort vi vill berätta något. Och det kommer vi fortsätta med. Men det kommer vara i lite annan paketering.
Spännande.
Då ska du ha stort tack att du stoppade förbi här. Nu ska du få fortsätta fira kvällen.
Tusen tack.
Ha det så bra.
Hej.
Hundravattaren i kategorin strategisk design gick till framtid genom dåtid. Nordiska museet, Bold Scandinavia.
Då säger vi hej till Vanessa Gandhi som är chef för museiupplevelsen på Nordiska museet som precis har vunnit hundravattaren i kvällens andra kategori, strategisk design. Stort grattis!
Stort grattis!
Tack!
Kan inte du börja med att berätta för lyssnarna vad är det för bidrag ni har vunnit med?
Vi har ju vunnit med den nya identiteten för Nordiska museet som vi lanserade i samband med vårt 150-årsjubileum. Och det har varit en ganska stor resa för att vi noterade när jag började för 8 år sedan att vi hade ett jätteviktigt museum men med en identitet som folk inte riktigt kände igen. Och vi hade ett varumärkesproblem där folk inte riktigt visste, de blandade ihop oss med andra museer. Och vi gjorde stora fina kampanjer på stan för nya utställningar där folk kände till erbjudandet, alltså produkten, innehållet. Men de visste inte vilket museum utställningen stod på. Så det var tydlig varumärkesutmaning. Och då såg vi att vi behövde göra om hela förpackningen och stärka det tydligt utåt.
Och det är ju helt fantastiska resultat som vi har tagit och läst oss in på just den här nya identiteten. Med att få 57% fler besökare. Och att gruppboksenfrågorna ökade med över 500%. Men hur står det gentemot de förväntningarna ni hade då arbetet med det här påbörjades?
Alltså vi visste, för vi har ju såna här löpande publikundersökningar, var 70:e person som går ut från museet får en enkät och så frågar vi dem massa frågor. Och sen så har vi har flera olika undersökningar. Men vi visste att vi hade en ganska latent, lite sleeping beauty. Att det var liksom, folk känner till det här stora palatset på Djurgården. Mm. Och när man säger Djurgården så vet alla vilket museum det är. Men när man pratar om Nordiska museet så, vi hade ju folk som kom in och jag kunde ha möte med folk som ringde och sa att de var sena och då stod de på Nationalmuseum.
Jaha.
Eller så hade vi besökare som kom in hela vägen in i Stora Hallen och frågade efter The Ship, som är alltså i Vasamuseet. Så det var många såna här bitar. Så vi visste att genom att bli tydligare och starkare och en bättre och mer attraktiv inramning så skulle innehållet få en avsändare som de förtjänade. Så nu är liksom innehållet och inramningen on par. Så vi visste att vi hade ganska goda chanser att liksom ta ganska stora kliv framåt. Och det tror jag verkligen vi har gjort. Vi har ju vunnit ganska mycket internationella priser. Blivit uppmärksammade över hela världen faktiskt för den här identiteten.
Och så där, det är fantastiskt.
Så det är jätteroligt. Det här är den första effekttävlingen som vi har varit med i. Och vinner guld. Så det är verkligen ett fint kvitto sådär i slutet av ett stort arbete. Att verkligen få hem det. Man gör det på riktigt, liksom, att det får effekt. Det är inte bara liksom sminka grisen, utan det är verkligen jätte genomarbetat arbete som en institution som är över 150 år förtjänar.
Verkligen.
Och det finns ju också en fantastisk historia bakom hela Nordiska museet, tycker jag. Det är otroligt. Nu har ni slagit publikrekord, massa fina effektsiffror, fått en starkare position som en mötesplats för nordisk kultur. Hur ser framtiden ut? Vad gör man härifrån för att få det här att leva vidare?
Ja, alltså vi har ju, dels så har vi ju en hel portfölj med varumärken. Så vi har ju också slott och gårdar som vi äger och driver. Och varumärkesstrategin handlade ju också om att inkludera dem. Så att folk förstår när de är ute på Julita gård i Katrineholm att det är faktiskt Nordiska museet som äger och förvaltar och utvecklar det. Så att vi ska titta på de andra delarna i portföljen och se hur vi kan stärka dem. Erbjudandet som nu har den här fina flaggen som vi alla delar. Men sen så Nordiska museet öppnar ju nya utställningar hela tiden för sin publik och tittar på vilka målgrupper som vi saknar. Så vi har 2 stora utställningar i pipeline. Vi tittar också på att förädla flera ytor inne i museet för att börja hyra ut lokaler igen. Vi behöver tjäna pengar så att vi kan satsa ännu mer på kultur. Så att jag jobbar mycket med att plocka vidare det design-DNA som vi har tagit fram i det här projektet och tillsammans med arkitekter är så etablerat att det, delar av det är faktiskt registrerat hos Länsstyrelsen, alltså skyddat för i princip all framtid. Så att det är verkligen gjort för att hålla länge. Så att det handlar liksom om att implementera hela identiteten i hela museet och alla delar. Och jag skulle jättegärna jobba ännu mer utomhus. För vi har 105, eller flera hundra meter skyltfönster ut mot Djurgårdsvägen som vi inte utnyttjar riktigt. Så vi har påbörjat en process med att göra några landskapsarkitektsprojekt. Så identiteten ska liksom ut precis överallt.
Det blir intressant att ta del av.
Hur viktigt är det att få ut det? Du sa att ni hade vunnit priser utomlands för identiteten. Hur viktigt är det att få ut den här kommunikationen och identiteten i andra länder för att attrahera turister? Och...
Men precis, det där är en jätteintressant fråga. Och det har ju, målgruppen har ju gått fram och tillbaks nu före covid. Vi jämför oss också med... alltså innan covid så hade vi ungefär 65% utländska turister och 35% svenska. Och sen så ville vi öka så att vi hade lika många svenska målgrupper som de utländska. Sen kom covid och då hände det naturligt så att inga turister kom alls. Så att nu håller vi på och ser över det där. Vi har ju flera av de större museerna. Alltså Vasamuseet och Skansen är ju... Skansen och Nordiska museet hörde ihop för att alltså Atroseles grundade ju båda. Så vi känner ju dem mycket väl och de har ju 1,5 miljon besökare. Så de är liksom ganska mycket större än oss. Så det går ju 15 miljoner besökare över Djurgårdsbron. Och det är ju bara en bråkdel ändå som går in på Nordiska museet. Så det handlar fortfarande om att sänka trösklarna för dem att komma in. Så att utomlands, det är viktigt. Och det nordiska, om man ska titta lite politiskt, så har vi har tagit ett ganska viktigt strategiskt ställningstagande som handlar om att bli mer nordiska. När vi började det här projektet så stod det Nordiska museet, svenska trender och traditioner på en stor skylt på kullen på Djurgården. Och det var ju en helt annan sorts position. Och nu har vi verkligen tagit tag i vårt nordiska arv. Vi heter ju Nordiska museet. Och vi ser nu faktiskt att den nordiska positionen har blivit mycket, mycket viktigare nu politiskt. Vi har ju haft full uppställning av både politiker och kungligheter och ambassadörer som har velat komma till oss och prata om den nordiska plattformen, gemenskapen, vad vi har. Vi har ju Nordbor som vår stora nya basutställning där nästan alla politiker har varit. Vi har planterat kungligheter. Så det är väldigt många som har... sett den här positionen som viktig. Och vi ser ju det som någonting alltså, i det här politiska landskapet som vi har nu, så tror vi att de nordiska grannländerna blir mer och mer intresserade av att se våra likheter. Medan under covid, när Sverige var lite, tog ett litet annat steg, då var ju faktiskt Sverige lite utanför. Vi såg det på våra, det finns ju ett museum, ett nordiskt museum i Seattle som är ett vänmuseum, och de under covid så var ju svenskarna lite underrepresenterade i deras event, för att vi var helt enkelt, alltså varumärket Sverige låg lågt för att man tyckte att vi betedde oss konstigt under covid, och nu har vi fått revansch på det, men efter covid, men om vi ser, vi pratar mycket om det nordiska perspektivet, så det är det som vi vill bjuda in till att vara en nordisk plattform, så förhoppningsvis så kommer det fortsätta vara aktuellt att hjälpas åt här uppe när det är stökigt i världen.
Ja,
det hänger ihop.
Ja, det gör det ju, definitivt.
Stort tack för att du stannade några minuter. Tack. Du ska få fortsätta fira det fina priset.
Tack så hemskt mycket och jätteroligt att vara här.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Hundravattaren i kategorin internationellt gick till We Do It Better, Max Burgers och Max Creative Studio.
Då hälsar vi välkommen till vinnaren i kvällens tredje kategori som är internationellt, som vanns av Max Hamburgare.
Yes.
Och vi har med oss Linus Blom som är Head of Brand på Max. Stort grattis.
Tack. Superkul.
Vi tänker så här att du ska få börja med att berätta för de som lyssnar på det här som inte är här ikväll kanske. Vad är det för kampanj ni har vunnit med?
Nej, men vi har vunnit med... Vi har... vi lanserar nya burgare hela tiden. Och även så i Polen, det här är en polsk kampanj. Där har vi varje höst blivit utmanade för att McDonald's har haft en så här superstor känd kampanj i Polen. Lumberjack Burger som har kommit varje höst som har påverkat vår försäljning negativt. Och då kände vi att vi måste göra någonting för att möta, i alla fall stoppa försäljningstappet. Och tog fram en burgare där vi både lekte med namn, tydligt utmanar liksom approach mot både deras burgare, låt namnen på polska låter väldigt likt, men vårt namn betyder rival.
Okay.
Rival. Och lanserade den med, på en väldigt så här, We Do It Better
fast på polska. Min polska är sådär. Men väldigt tydlig utmanare approach, hela grejen. David versus Goliath liksom. Helt andra liksom resurser med McDonald's på sin kampanj. Den slår oss mest längre. Men vi hittade en nyckel och slå in den här kilen liksom. Så försäljningen, vi hade hyfsat höga förhoppningar, men man vet ju aldrig liksom. Men försäljningen från dag ett slog i taket. Så pass att råvarorna tog slut, det vissa speciella råvaror här, de tog slut. Så att vår inköp, ja, de fick jobba dygnet runt, försöka hitta liksom råvaror. I Polen på riktigt, folk åkte mellan restauranger för att det var slut på en restaurang. Då åkte de till nästa restaurang för att otroligt. Prova. Och vi har foton med när folk kommer in och AB-testar de här. För de har varit på McDonald's, kommer McDonald's-påsen in till oss, sitter och,
på riktigt,
och testar alltså. De här liksom mot varandra. Det blev en smärre hype. Och den sålde ju så här, det var mest framgångsrika lansering, produktlansering någonsin. Och då har vi gjort en del under årens lopp.
Och vad är den här nyckeln då som gjorde att det blev så här?
Ja, men jag skulle säga att det är utmanar-approachen. Ja. Den tonaliteten som vi hade där med den. Från teaser-kampanj till liksom själva lanseringskampanjer, PR-arbete, allting. Hur vi jobbade med medier. Så med en rätt begränsad budget så lyckades vi ändå slå igenom och fick... Mycket tack vare att vi egentligen red. Ja, men det är egentligen, vi red ju på McDonald's kampanjs långsiktiga liksom kändiskap som de har haft. Och var med och naggade in på den. Utan att vara varumärkesintrång. Utan vi red på det som de hade byggt upp massor med år. För vi har inte samma resurser. Och det skapade intresse.
Men det var också det som stod att ni vände deras styrka till er fördel.
Ja, liksom. Ja men verkligen.
Ja. Men det här måste ju, som du säger, vara den mest framgångsrika liksom, lanseringen då i Max historia.
Ja, exakt. Uh-huh. Och då hade vi ändå, för vad är det, 2 år sedan så vann vi 100 watt i konsument för en kycklinglansering som var verkligen superstark. Men den här kampanjen som vi nu vann för i slår ju den med råge.
Hur ofta händer det att en produkt säljer slut på en snabbmatsrestaurang?
Ja, alltså... Tillfälliga produkter är ju fortfarande så här, man har vissa ingredienser som kan ta slut. Men vi har vissa såna här säsongsgrejer som, vissa shakes till exempel, som kan så här, ja men de finns tills den tagit slut. Men annars har det liksom inte hänt i vår, jag menar, vi har ju den typen av väldigt proffsig inköpsorganisation som kan liksom, hur mycket kommer det gå? Hur mycket, alltså för att sourca allting liksom. Så att det har aldrig hänt tidigare. Att det har sålt slut. Och det sålt ut på bara några dagar. Liksom. Och så pass att trycket från från konsumenter som ville gå och prova den. Det var så mycket gäster så att det var tvungen att flyga in personal från Sverige.
Ja, jag läste
40-tal personer. Ja. Och det som är så skönt också tycker jag då, för då är alla här då, bara, vi ställer upp, vi åker. Du vet, man har familj, pojkvän, flickvän, vad man nu har det. Bara, nej, vi drar. Uh-huh. Och folk bara satt på planet och, ja, alltså, och var där i ett par, tre veckor. Och bara ställa upp den här familjekänslan då. Liksom.
Det är också häftig kommunikation inom ert bolag då att få ihop de här människorna. Och liksom...
Jo, men att det finns den här kulturen internt att man så här ställer upp för varandra. Liksom. Ja. Och man ser verkligen det att restaurangerna, oavsett vilken restaurang det är på, så är någon annan restaurang som gärna bra så är det liksom high five. Det är inte den här liksom konkurrensen. Utan, och som det här fallet, Polen. Oj, det är så mycket trafik så att de kan inte hantera alla gäster. Nej, men jag ställer upp, jag flyger dit. Skithäftigt.
Ja, verkligen. Men skulle du kunna summera några av de lärdomarna som ni har tagit med er från den här fantastiska lanseringen då?
Nej, men jag tror att en viktig lärdom som vi har tagit med oss, eller som jag vet att vi har tagit med oss, det är egentligen hur vi facear eller liksom fasar olika delar av en kampanj. Vi har gjort det liksom tidigare också, men att det fanns vissa delar i den mekaniken som verkligen funkade. Som vi sen har tagit med oss till andra kampanjer också.
Ja.
Så att det är väl det. Och sen att hittar man ett starkt kreativt koncept, i vårt fall en tydlig utmanar liksom, tonalitet mot då den liksom, etablerade, verkligen etablerade liksom, jätten. McDonald's är stor i Sverige, men det är en helt annan nivå i Polen. Hittar man den här så kan man verkligen med begränsade resurser kommer ett långt. För det vet jag oftast utmaningen den här typen av tävlingar för Max till exempel. Ja, men alla som sitter i juryn här i Sverige bara, Max, ni har så stor budget. Ja, vi har en rätt bra budget i Sverige, i Polen. Inte alls jämfört med liksom, konkurrenterna där. Vi är en liten fjutt i sammanhanget. Så att det är så här, det går inte bara att köpa sig till liksom, framgång med medier, utan du måste ha liksom, för riktigt, har ett riktigt starkt kreativt koncept och hittar vägar att få ut det.
För att fråga jag som inte vet, men hur länge har ni funnits i Polen då?
Ja, det är ju en bra fråga, borde jag ju kunna svara på, men kanske kan det vara 7, 8, 9, 10.
Ja, men det är ju inte
någonting
det.
Sånt där.
Ja, det är inte länge.
Nej, men just då hade vi väl runt drygt 20 restauranger. Uh-huh. Nu ligger vi strax under 30. Men det är så här, McDonald's har 500.
Ja.
I Polen. Så att, ja, det säger lite om skillnaden i storlek och därmed skillnaden i resurser också.
Finns burgaren kvar att köpa?
Ja, den gör faktiskt det.
Den gör det?
Ja, den var ju tanken att det bara skulle vara en tillfällig burgare under den perioden. Men den sålde så bra. Den stod alltså på 80% av alla kvitton under den här perioden, så var den burgaren med. Vilket är helt gigantiska mängder. Men så att den fick stanna kvar. Och i, vad är vi nu då? Nu är vi i februari. I höstas då så kom vi med Ruvala nummer 2 som en tillfällig besökare som liksom kom. Men då har Ruvala nummer 1, den här första som vi hade, den har legat hela året. Och faktum är att den Ruvalan som vi nu vann med här, den började, tog vi in till Sverige i höstas och kallade för Mighty Mozzarella.
Jaha.
Mm-hmm.
Så att det är samma burgare, fast vi kan inte ha det polska namnet i Sverige. Eller vi tog det inte på alla våra marknader egentligen. Mm. Inte bara liksom, men under ett nytt namn. Och den i Sverige är bland våra mest säljande burgare.
Ja, det är det.
Också.
Ja, okay.
Inte alls på den nivån. Nej. Men den smakar burgaren gott också. Alltså, skulle jag säga rent objektivt så smakar den. Den är jäkligt god.
Det är en fördel.
Ja, det är en fördel. Det underlättar. Men det var inte intressant, för att den är med lingon.
Aha.
Grejen är att vår chefskock då, när vi skulle göra den här, var, men okej, vi ska göra någonting utan någon grej, men det måste ju kännas svenskt ändå. Vad är svenskt? Och en svensk råvara, lingon. Men han var också så här, lingon på en burgare. Kommer det smaka gott? Skulle ni köpa en burgare som det står lingon på? Kanske inte, kanske, men det känns ju inte som en storsäljare direkt liksom. Men då handlar det mer om att ha med ingrediensen för att sätta den, liksom, den nordiska eller svenska positionen eller kopplingen. Men hitta sätt att neutralisera lite lingonsmaken med liksom en rökig barbecuesås istället, så att de gifte sig väldigt fint. Så du fick syran men ändå liksom rökigheten.
Vad betyder den här vinsten för er ikväll?
Jag skulle säga att för vi nominerade tre kategorier. Det här är egentligen jag skulle gladast för. Va?
Det är så?
Ja, för att nej, men som jag sa på scenen, som jag brukar säga, att jag tycker vi jobbar med Sveriges bästa byrå, alltså reklambyrå, Åkesson & Holst. Det är grymma. Men det här gjorde vi med inhouse-studio. Och vi har haft en inhouse-studio i många år, långt innan jag började. Jag har varit i 3 år. Men för ungefär 3 år sedan så satt vi så här, nej men fan, nu ska vi gå bortom och bara vara en produktionsbyrå och faktiskt göra egna kampanjer också. Kanske inte de största varumärkesbyggande kampanjer, för det krävs andra resurser för. Men ändå liksom varumärkeskampanjer och andra aktiveringar än bara produktion. Med då vi hade långsiktig målsättning att vinna 100 watt.
Jaha. Vad kul.
Det är stort, härligt.
Så det tycker jag är superkul. Det är så skönt liksom bevis men en så här pepp för studion att vi kan göra det också. Vi behöver inte bara se som en produktionsbyrå. Vi kan göra betydligt mer än det. Vilket är superkul.
Men lite konkurrens mellan er själva och
Åkestam.
Nej.
Det är nog snarare så här, vem har tid att göra vad, när, vilken typ av kampanj och vissa grejer de gör tillsammans. Det Åkestam tar kanske första steg och sen kommer studion in och gör ut en del produktion för restaurang och så. Och som sagt, vissa grejer så äger vår studio innan studio hela vägen liksom. Beroende på typ av kampanj och var det passar bäst egentligen. Och vem som har tid att göra saker. Åkestam har väl alltid tid, vi går alltid att staffa upp. Men innan studion kan ju sitta med andra projekt också.
Det är inte lätt att driva in-house. Det tar
det är
tid
pussel och resurser. Intensivt och många stakeholders internt som vill vara med och få grejer.
Coolt.
Stort grattis. Får vi se om det blir mer priser ikväll då?
Det
hoppas jag. Två kategorier till, sa du.
Två kategorier till.
Ja, och det är...
Det är i employer branding
för
en gaming-kampanj som vi har gjort. Och sen så är det i konsument. Och det är ju en rätt utmanande kategori kan man säga. Det är ett jävla
många nomineringar.
Många riktigt starka nomineringar. Så att vi har i vår värld superstark case, men samtidigt vad som helst kan hända i den kategorin.
Svaret det... får vi under kvällen här.
Vi får se om du kommer tillbaka.
Man vet aldrig. Nej, skicka fram någon annan då.
Stort tack.
Men tack så mycket.
Tack.
100-wattaren i kategorin företag gick till New Energy, Scania och Åkestam Holst.
Nu har vi kommit fram till kategorin företag och vinnare i den kategorin blev Scania med bidraget New Energy. och vi har äran att träffa Alexandra Österplan som är ansvarig för marknadskommunikation på e-mobility på Scania.
Stämmer alldeles utmärkt.
Grattis!
Tack snälla.
Kan inte du börja med att berätta för dem som lyssnar på det här, vad är det för bidrag ni har vunnit med?
Vi har ju då gjort ett antal filmer där vi har valt att sätta vår produkt lastbilen i en helt annan kontext, in i ett kontor. Och det betyder att vi vill visa på att, och dels jobbar jättemycket med humor, att man jobbar med att våra lastbilar, i och med att de är elektrifierade, så kan de ju då vara i en kontorsmiljö. Men också visa på att vi har en full line-up med elektrifiering som klarar egentligen vad som helst. Och att den här produkten vi kan leverera är otroligt pålitlig i alla sammanhang.
Även på kontoret.
Även på kontoret.
För kampanjen med den här humorserien om åkeriets nya medarbetare, exakt, som är, ja, jätterolig, ja, var ju ett kreativt sätt för att liksom kunna få målgruppen att lyssna. Mm. Men vad var det som inspirerade till att använda humor och den dubbelbetydelsen i new energy, mm, i att liksom kommunicera elektrifiering?
Mm. Och just new energy, då spelar man lite på just ny energi, men också, ja, att man skapar ny energi till bolaget som en person gör när, ja, han kommer in som ny medarbetare, att man liksom ska ge ny energi och skapa liksom en ny vinkel och mer energi in i företaget. Och det är det vi vill också visa med våra bilar då, att de är helt elektrifierade. Så att vi, och sen med humor då, så kände vi att lastbilsbranschen är ju traditionellt ganska traditionell. Ja. Så vi kände väl att vi måste vända på det här och göra någonting som ger en twist på det. Och därför valde vi humor, vilket var lite kontroversiellt, måste väl ändå säga, som inom också, framförallt internt. Hur ska vi kunna göra så här och humor, vi har inte gjort tidigare och så. Men det har tagits emot väl och vi har ju alla anledning att fortsätta använda de här filmerna även framåt. Ja. För att visa på, och just inom omställningsresan, och visa på vad vi gör på Scania för att driva omställning inom elektrifiering.
Mm. Jag tänker att det är
tunga transporter.
Det är inte världens lättaste bransch att förändra på det sättet. Alltså det påverkar många företags hela affär egentligen.
Ja,
att ge sig in i det här. Hur har det tagits emot där?
Vi har gjort en antal undersökningar såklart på det här, och vi ser ju det att vi visste inte riktigt hur det skulle tas emot. Men efter de undersökningar vi gjort så ser vi ju det att transportköpare, till och med våra chaufförer som kör, vilket som är traditionellt sett kanske är ganska inne på att köra tunga transporter i V8, diesel, super och så vidare. Att de ser det här, de har förstått humorn i det här. Uh-huh. Och sen vet vi ju det också, när vi får kunder sätta sig i våra bilar, så vet vi att de får en helt annan upplevelse utav, jag menar, när man har kört, ni kanske själva har kört elektriska, man vet ju att det är en helt annan känsla, och det får man ju också i en tung lastbil, så det är otroligt kul att se.
Det är lite lekfullt.
Det är lekfullt, och det är så otroligt tyst. Ja. Och det är det som gör också den här, att man skapar hela den här new energy-delen, blir att man tar in ny energi in i företaget inom alla områden.
Mm. Och det här visade ju också på en tydlig ökning i köpintention och intresse för Scanias elerbjudande. Mm. Men nu har den här liksom kampanjen egentligen påverkat er försäljningsstrategi då, och förhållande till potentiella kunder?
Alltså det är ett väldigt långsiktigt arbete. Och sen är det ju så att vi befinner oss, när man tittar på tunga sidan, så är vi ju liksom i en... göra den här transformationsresan, vilket är otroligt viktigt, men det tar ju tid, för att många kunder idag har ju en ganska stor flotta, eller väldigt stora flotter när det gäller lastbilar, och då är de ju konventionella bränslen. Mm. Så att göra den här förflyttningen och gå över till elektrifiering, det är klart, man byter ju inte ut en flotta rakt upp och ner, utan det sker ju successivt. Och där ser vi nog att vi kommer kunna använda det här också, inte bara filmerna, men liksom det här tänket med att hur man successivt går över till en elektrifierad fordonsflotta. Och det är ju så att transporter, tunga transporter, är ju det blodomloppet, är ju navet i vårt samhälle.
Så det här blir en fortsättning på det här?
Ja, om inte annat kommer vi fortsätta använda de här filmerna och jobba vidare med liksom new energy och se att man skapar ny energi. Och det är det vi vill göra. Mm.
Och det här var ju andra inställning kväll,
eller
hur? Ja, det här,
precis.
För innan så vann ni också
50 watten. Ja, exakt.
Ja. I vilken kategori då?
100 watten. Eller ja, den första kategorin. 100 fattaren. Ja, precis. Ja.
Stor
så
kväll.
Det blir jätteroligt. Tack snälla. Tack snälla.
Ha en härlig kväll.
Tack snälla. Tack så mycket.
100-wattaren i kategorin Employer Branding och rekrytering gick till Skills to Pay the Bills, Max Burgers och Stamholst.
Vinnare i kategorin Employer Branding och rekrytering blev för andra gången ikväll Max Burgers. Och vi säger välkommen till Erik Filén som är Talent Acquisition Lead på Max Burgers.
Tack så mycket.
Stort grattis.
Tack så mycket.
Storslam ikväll.
Ja, det har varit kul.
Det förstår jag. Det är bra stämning vid bordet.
Ja, väldigt bra stämning.
Ja. Ja. Kan inte du börja och berätta för de som lyssnar, vad är det för kampanj ni har vunnit med?
Right, så kampanjen heter Skills to Pay the Bills och det är en kampanj som syftet med den är att öka varumärkespreferensen bland folk som spelar dataspel egentligen. Så att det handlar om att få dem att bli intresserade av att jobba på Max. Så vad vi gjorde var att vi kollade på gaming och dataspel som helhet och såg att så här, mycket av det man lär sig när man spelar tävlingsinriktat är saker som man kan behöva på en arbetsplats. Och då tänkte vi att varför kan vi inte bara översätta CS-skill till CS eller gaming skills till CV skills. Så vi gick liksom från att historiskt när man tittar på tv-spel så är det inget man kopplar ihop med någon typ av så här karriär liksom rent kontextuellt. Så att vi tycker att det blev bra i slutändan att vi liksom kunde knyta upp två ändar av en spektrum.
Men att koppla ihop Counter-Strike med HR.
Ja.
Hur föds den idén?
Återigen, vi tittade på mycket insikter och såg att så här finns det någonting i att det handlar om samarbete, det handlar om att kunna ha många bollar i luften, det handlar om att kunna hantera stress och sånt i spelet och det går att översätta rakt av till skills man behöver i arbetslivet. Så för oss var det en ganska rät linje. Jo, jag tror att det ligger oss nära också för att många som har jobbat med kampanjen älskar dataspel, har spelat dataspel hela livet och då blir det en naturlig koppling liksom.
Kampanjen resulterade i över 13 000 användargenererade CV:n på en månad.
Ja.
Vad tror du den största faktorn bakom det engagemang som du skapade var?
Jag tror att det är att vi har gjort en lösning som är relevant för målgruppen. Vi har gjort någonting som de aktivt vill ta del av. Och vill de ta del av någonting, då blir det naturligt att det blir engagemang. Liksom. Så det tror jag är nyckelfaktorn.
Vad hade ni för förväntningar? Trodde ni att det skulle slå så som ni gjorde?
Ja, men det kan man inte säga. Vi visste ju att det var en bra idé så här, och vi gillade den själva väldigt mycket. Så vi hoppades på att alla andra också skulle liksom se på den som vi såg på den. Och det känns det verkligen som att folk har gjort.
Verkligen. Max är ju och har länge varit en stor arbetsgivare för unga. Men den här kampanjen så tog ni ett ansvar till en helt ny nivå på något sätt. Hur har den påverkat ert förhållande till målgruppen och er position på arbetsmarknaden?
Om man tittar på liksom för- och eftermätningar i varumärkespreferensresultatet så har vi fått jättefina resultat. Nu har jag inte exakta siffror i huvudet, men de går att kan jag återkoppla mig sen om det skulle vara så. Men det har fått jättepositiv feedback och folk gillar den verkligen. Och återigen, resultatet speglar det.
Ja. Kommer kampanjen, är den kvar för att stanna? Fortsätter den? Liksom?
Ja, lösningen. Vi tycker att den är liksom, den är rolig, den är relevant. Målgruppen gillar den och jag menar, vi har lagt mycket tid och energi på den och vi vill gärna att den lever vidare.
Ja. Coolt.
Ja.
Jag får ju säga, nu har ni vunnit internationellt ikväll. Ja. Ni vinner en Employer Branding.
Ja.
Ni är överallt.
Ja, det har varit kul.
Och ni är nominerade i en kategori till, tror jag.
Yes,
i konsument.
Ja, det stämmer. Ja.
Spännande.
Ja, håll i tummarna.
Ja, det förstår jag. Ja. Stort tack för att du stannade förbi.
Tack själv.
Nu får du gå och fira med de andra vid bordet.
Det ska jag göra.
Ja.
Tack, tack.
100-wattaren i kategorin framsiktigt gick till Mission Talita, Saving the Prostitutes of Los Santos. Talita och Stamholst.
Då har vi med oss Anna Sander från organisationen Talita som precis har vunnit 100 watt i kategorin framsiktigt.
Ja.
Stort grattis!
Tack snälla, jag är så otroligt glad.
Ja, jag ser det på dig. Det syns i hela ögonen och hela ansiktet. Härligt! Kan inte du börja med att berätta för de som lyssnar, vad är det för kampanj ni har vunnit med?
Nej, men det finns ett spel som heter GTA som väldigt många unga spelar, framförallt unga män, pojkar. Och i det här spelet så kan man göra ganska mycket olika saker. Bland annat så kan man gå till kvinnor i prostitution. Man kan inte prata med kvinnorna, men man kan utnyttja dem sexuellt, man kan råna dem och man kan slå ner dem. Och det är den bilden som det här spelet ger till, ja, unga män.
Och det spelar så många.
Ja, väldigt, väldigt många över hela världen. Mm. Så att vi pratar ju med Åke Stamholst och berättar för dem bara om det problemet vi har att nå unga män. Mm. Vi kan nå ganska många olika ålderskategorier och så, men unga män har vi svårt att nå. Och då kom de med den här idén om vad vi skulle göra.
Mm. Var det... Vad var största utmaningen med att ge sig in i spelvärlden? Det är inte ett självklart val kanske på en gång.
Nej, men jag tror att den största utmaningen var att hitta en person som faktiskt kunde göra den här modifikationen, den här modden, att faktiskt tillverka den. Mm. Så att spelarna kan ladda ner den och faktiskt spela ett annat narrativ. Mm. Där man inte utnyttjar en kvinna, utan istället så får man höra hennes berättelse, varför hon har hamnat i prostitution, och sen får man rädda henne från människohandlare ut ur den här världen. Och det var ju jättesvårt att hitta någon som faktiskt kunde det här rent tekniskt. Ja.
Och hur spred man det sen liksom till den här målgruppen?
Det har ju spridits på mängder av olika sätt i olika medier och så. Mm. Men det man har sett är att det här har ju nått över 100 miljoner användare över hela världen. Och det har inte alla spelat själva. Många tittar på när andra spelar. Ja.
Och det är lika viktigt det, tänker jag.
Ja, ja.
För det är så det spelas också.
Exakt. De får ju se att man behöver inte utnyttja kvinnan. Man kan faktiskt hjälpa henne bort från kriminella. Mm.
Att använda ett så... Det är ju ett väldigt kontroversiellt spel. Och belysa ett så pass allvarligt ämne. En ganska modig strategi. Fanns det någon oro att kampanjen skulle gå få motsatt effekt eller väcka motstånd? Eller,
nej.
Eller var ni trygga hela tiden?
Ja, men så här, vårt ämne väcker alltid motstånd och folk som blir arga på oss. Så att det är inte någonting som vi känner kan bromsa oss. Nej. När vi hör en bra idé, då känner vi igen att det här kommer funka och vi kör. Sen att vi får skit för det, det får man ta. För att det är så många som kanske inte håller med oss i allting som vi tycker. Men det kan man ju inte, man kan ju inte skippa en bra idé för att man kanske får lite motstånd.
En del i fighten.
Ja.
Det är kul, för det här är andra intervjun i rad ikväll som är en kampanj i spelvärlden. Jag hade precis Max Burgers här som pratade också i den. Det är 2 av 10 vinnare är i den världen. Hur viktig är den idag?
Nej, men jag tror att eftersom många unga är i den världen och vi vill nå unga människor för att kunna få dem att ha rätt värderingar och tänka på rätt sätt, då måste vi också ge oss ut där de är. Vi kan ju inte tro att alla tittar på TV4 kanske längre och nås av den typen av reklam, utan vi måste sprida budskap på många olika sätt.
Mm. Behöver man tänka på ett annat sätt då när man gör den typen av kampanj mot en mer traditionell?
Jo, men det kan jag ju tänka mig. Nu är inte jag kreatör själv, utan jag jobbar på en ideell organisation. Men jag kan ju tänka mig att de kreatörerna måste ju hela tiden utmana sig själva i att tänka nytt och göra såna här saker.
Jag tycker det är kul, för att det är nästan som man förknippar er lite med 100 vatten. Ni är alltid med och är nominerade, vinner ganska ofta någon kategori. Eller i alla fall en 50 eller 75 matcher. Ja. Men det går också i ryktet här om att ni alltid är de som är gladast när ni vinner. Är det så?
Ja, men vi blir så otroligt glada. Vi blir så glada av att kampanjerna ger effekt och att vi får berätta om det vi gör på olika sätt. Det är klart man blir glad när man vinner en sån här fin pris.
Ja, men det finns också en annan typ av engagemang, känns det så, i det ni gör. Vilket är fint.
Ja, tack snälla. Tack så mycket.
Stort grattis. Du ska få gå och fira med de andra i gänget.
Ja.
Tack för att du stannade några minuter och delgav vad du har för tankar kring det här.
Tack att jag fick vara med. Jättekul.
Det är vi så glada för.
Hundravattaren i kategorin ideellt och välgörenhet gick till Niebladsblomman, Majblomman, Forsman och Bodenfors.
Nu har vi kommit fram till den sjunde kategorin ikväll, ideellt och välgörenhet. Och med oss har vi Lisa Gustafsson som är projektledare för kommunikation på Majblomman som precis har vunnit 100 watt.
Det stämmer.
Grattis.
Stort grattis.
Tack.
Ska... Jag tänkte... ja, du... ja, nej. Ja. Du har rätt. Jag vet vilken fråga jag ska ställa.
Det är
jag var för snabb.
Så,
varsågod.
Jag tänkte att du skulle kunna börja med att berätta för de som lyssnar. Vad är det för kampanj jag har vunnit med?
Tillsammans med Forsman Bodenfors har vi gjort en kampanj som är Niebladsblomman. Så förra året så tog de fram, vi ville visa, vårt stora problem är att inte koppla ihop Majblomman och barnfattigdom som vi jobbar mot. Så för de flesta ser Majblomman som ett glatt vårtecken som kommer på våren och så köper man den och så vet man kanske inte vad pengarna går till, men den de går ju mot till Majblomman för att vi ska jobba mot barnfattigdom i Sverige. För att koppla ihop vårt syfte och tillsammans med vår kända produkt så tog vi bort ett av de 10 bladen på Majblomman, och det är för att 1 av 10 barn i Sverige lever i fattigdom. Så Forsman och Bodenfors lyckades koppla ihop produkten, vår välkända symbol, är väldigt tydligt med vårt syfte.
Det blev så otroligt tydligt med det, för det, man ser ju att någonting fattas liksom, och sen så kopplar det till 1 av 10 barn.
Precis, vi märkte det väldigt tydligt i media också att fokus var barnfattigdom och inte prata bara om den nya färgen.
Nej, för det är så det har varit mer historiskt då.
Precis.
Ja.
Att öka medvetenhet kring barnfattigdom är en viktig uppgift, men att få människor att faktiskt agera och köpa en produkt som är dyrare än den som redan finns, vad är nyckeln till att få människor att göra det?
Jag tror att när vi pratar om syftet och vad pengarna går till så är fler villiga att köpa och ställa upp. Vi ser att folk från alla målgrupper köper Majblommor och det är otroligt fint.
Och jag tänkte, den här niobladsblomman skapade ju stort genomslag liksom i media både och även i försäljning nu då. Men vilken reaktion har ni fått från allmänheten från det här, och var det någonting i det som överraskade er?
Nej, men det var ju att det blev en snackis, att det var något nytt med Majblomman. Ett blad borta var för då och så spinner det vidare därifrån. Sen rent internt så har vi 4000 volontärer runt om i landet, och där har det byggt väldigt mycket stolthet internt att man börjar prata mer om barnfattigdom. Så internt har det också liksom gjort väldigt mycket den här kampanjen för oss.
Det är som en nylansering av Majblomman.
Jag tänkte bara nyfiken, när började Majblomman? När kom den för första gången?
Allra första Majblomman såldes 1907.
Så pass!
Så vi av vår grundare Beda Hallberg från Göteborg sålde den första blomman då.
Ja, det är lång tid.
Ni överträffade ju ert insamlingsmål med 25%.
Ja.
Det är fantastiskt. Därför sitter ni med 100 wattan här kanske. Hur kommer de här extra medlen göra skillnad för de barn och familjer som ansöker om stöd?
Det är enorm skillnad. Vi kan dela ut mer ekonomiskt bidrag till barn runt om i landet. Så det är superviktigt, för behovet de senaste åren har varit ännu större. Vi får in mer ansökningar till oss. Så att pengarna behövs verkligen där ute. Och kanske för 10 år sedan eller någonting så gick ju pengarna ofta till att göra lite mer guldkant för barnen. Men nu ser vi idag att vi får mer ansökningar om basala grejer, till exempel kläder och skor. 49% av det vi bidrar till går till kläder och skor. Så kan det också vara som terminsavgifter till exempel.
Ja, men en fråga relaterad till det. För du sa i april så går det ut, börjar det säljas igen.
Precis, 9 april.
Kommer ni då fortsätta med Niebladsblomman i år igen? Eller har ni en annan take på det?
Nej, vi kommer fortsätta. Det är ju ett vinnande koncept som vi ser. Och i år kommer det också finnas i barnens väska. Innan har den bara funnits att köpa online. Så att vi förväntar oss absolut att den kommer sälja ännu mer eftersom den kommer vara tillgänglig för fler.
Mm. Och inte fokus på färgen längre bara.
Precis.
Spännande.
Ja, vad härligt. Stort varmt grattis till vinsten för den här kampanjen. Hur mycket, vad betyder den här vinsten för er?
Supermycket. Vi får mer utrymme och prata om barnfattigdom och det är det viktigaste. Mm. Mm. Och pengarna går ju till något bra. Liksom. Varenda blomma gör skillnad. Mm.
Mm. Viktigt att ta med sig.
Ja.
För att gå och fira med dina vänner här ikväll.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
100-wattaren i kategorin samhälle och opinion gick till Mission Talita, Saving the Prostitutes of Los Santos. Talita, Åkestam Holst.
Då har vi kommit fram till kvällens åttonde kategori som är samhälle och opinion. Och vinnare i det blev dubbelt upp Talita med två olika bidrag, både 75 och 100 watt. Och med oss, för att prata med oss, är Joakim Kåru som är Creative Director på Åkestam Holst. Stort, stort grattis.
Super.
Wow, alltså.
Tack, tack. Tack.
Du är lite chockad.
Jo, jag är det. Jag är helt källchockad här. Och tittar åt vänster.
Ja, ja, samtidigt. För just nu är det ju konsument som delas ut här.
Otroligt faktiskt. Två olika projekt också.
Har det någonsin
båda lika viktiga.
Jag vet inte om det någonsin har hänt att någon har vunnit.
Nej, jag har inte
två i en kategori med två olika projekt.
Nej, inte min karriär som jag har varit med om själv.
Nej. Och så var ni ju tidigare också.
Ja, det var en jäkla skörd. Helt oväntat.
Kan ta ledigt imorgon.
Nej.
Grand Slam ikväll.
Berätta, hur är det att jobba med den här kunden?
Det är troligtvis världens bästa kund. På det sättet att de är så otroligt tacksamma. Och de litar på oss 1000% på allt vi presenterar. Helt otroligt. Och syftet är ju 1000% också. Så den bästa kunden jag någonsin jobbat med på alla sätt och vis.
Det är ett fint betyg.
Det är bra.
Mycket, mycket hjärta i det. Men vad känner du att man kan lära sig av Mission Talita då när det gäller att använda oväntade plattformar som det var just i den här för att skapa engagemang kring svåra samhällsfrågor?
Men jag tror i alla frågor, i alla för allting, så är att använda något oväntat är ju en jäkla genväg att sticka ut i bruset som är vår största fiende i branschen för tillfället. Så att göra något som inte ser ut som allt annat är nyckeln till allt för tillfället.
Nu är det jättemycket bakgrundsljud här, men förklara mer så här, jag kan inte GTA-världen, jag har sett spelet någon gång, men ni har skapat en egen värld i spelet egentligen, eller?
Jag är ju personligen inte en superstor spelare själv, men vad vi har gjort är med hjälp av jätteinvigna modutvecklare som det heter. I det här fallet en 20-årig kille i London som vi jobbat med under 12 månader. Utvecklat en mod som är en version av spelet som man laddar ner och lägger på grundspelet. Där vi har vänt storyn från den klassiska GTA-storyn till att göra något gott istället. Så i grundspelet, det finns ju många olika storylines där, men en grej där du får bonuspoäng för är att slå ligga med prostituerad och sen slå ihjäl den. Då får du liksom bonuspoäng. Vi har vänt storyn i vår mod till att vi har fyra missions där man räddar fyra olika prostituerade från olika bakgrunder. Mm. Och spelet går ut på att rädda dem istället. Så det blir liksom en inverterad spelupplevelse. För att skapa debatt och så vidare. Men det har också tagits väl emot av inbjudna spelare, vilket är jäkligt kul. Mm. För att vi gjorde det med en person från kulturen. Ja.
Och hur får man folk att ladda ner det här modet? Mm.
Vi får folk genom att vara ute i de här mod-communitiesarna.
men också genom att synas i massa datorspelstidningar och så vidare genom PR. Och traditionell reklam också. Gick ju på TV, bio och så vidare.
Hur landade ni precis det här?
Alltså det är många år sedan. Det tröskas många idéer och när det dyker upp en guldklimp så sugs alla åt den. Sen var det 2 års extremt hårt jobb av ganska många personer för att genomföra det här projektet.
Ja, jag kan förstå det.
Och effekten är ju enorm skulle jag säga när man läser siffrorna. 64% i målgruppen fick en ökad empati för det här problematiken och jag tror det var 41% minskade liksom den positiva bilden av att köpa sex, minskade med 41%.
Det är väldigt bra. Jag tror när man pratar folks språk så är det lättare att nå in till dem och påverka dem. Jag tror väl det att vi gick i deras kanal på ett native sätt om ni förstår vad jag menar.
Men om ni fick möjligheten att kunna göra en uppföljning eller vidareutveckla den här, just den här kampanjen, vad skulle nästa steg vara?
Återkommer.
Ja, jag förstår. Det ser vi fram emot.
Tack.
Tusen tack för att du tog dig tid och stannade.
Tack.
Nu ska du få gå och fira den här otroliga segern. Ja.
Tack så mycket.
Stort grattis. Tack.
Hundravattaren i kategori konsument gick till If hjälper mycket. If skadeförsäkring och Stamholst.
Då är det dags att vi har utsett vinnaren i kvällens näst sista kategori som kanske också är den tuffaste, konsument. Och vinnare blev If. Och med oss har vi Sumit Malhotra som är marknad- och kommunikationschef på If. Stort grattis.
Ja, stort tack.
Tung skalp.
Ja, det måste jag säga. Det var i konsumenten tuffaste kategorin. Så det känns ju fantastiskt kul. Ja.
Och det är ju andra året i rad ni vinner med det här bidraget. Men i en annan kategori nu.
Ja, precis. I fjol var det internationellt och nu i konsument. Så att,
Nu är det fullbordat.
Ja, verkligen.
Vi har långsiktighet kvar sen.
Ja, exakt. Där siktar vi på nästa år.
Men tänker försäkringsbranschen är ju traditionellt sett ganska trögrörlig. Men If har ju faktiskt lyckats driva igenom en ovanligt stor ökning som jag visar på om man läser på liksom just gällande det här, både gällande preferens och marknadsandel. Vad skulle du säga skulle ha varit viktigaste faktorn i det här framgångs?
Jag skulle säga så att försäkring är väl en sån här typ av produkt som är ganska abstrakt. Du tecknar den för att du måste och sen så ligger du och tickar på autogir och kanske du inte haft en skada eller en relation med ett försäkringsbolag så är det väldigt svårt att jämföra vilket är bra. Och jag tror att det vi har lyckats göra med den här kampanjen är ju att försöka göra produkten jämförbar. Vad är det som är, eller vilka är bäst när det gäller? Och det är ju ett företagsengagemang av 10 000 människor varje dag. Vi betalar ut närmare 120 miljoner kronor per dag till våra kunder.
Så pass?
Så pass. Och att få fram det när du egentligen liksom inte kanske har en relation till bolaget under många, många år. Det är det som jag tror är styrkan i konceptet. Men det också, hänger ju också på att vi vågar säga det här är för att våra kunder som har haft en skada är nöjdare än de som inte har haft en skada. Så det är passion och engagemang och driv bakom löftet som gör att vi vågar stå för det utåt.
Nu har ni vunnit 2 i rad med det. Internationellt, så det funkar på flera marknader. Ni vinner konsument som kanske är den tuffaste kategorin att vinna i.
Just det.
Det här är ju en reklamklassiker. Snart i alla fall.
Ja.
Det tillhör ju den kategorin känns som. Ja. Och det har ju, vi pratade förra året med er byrå och Stamholst om
just det.
Enkelheten i budskapet och just att kunna byta ut och anpassa det och förnya det hela tiden. Hur har den resan varit liksom, från att ni kläckte den här idén att leva med det så länge då?
Ja, precis. Men det är ju oftast blir det så att byråer eller marknadschefer börjar tröttna på en idé, ett koncept innan kunderna ens har börjat ta sig an det och börja liksom komma ihåg det. Och det är väl den sjukan som det gäller att motstå till att börja med. Och sen att välja ett budskap som bolaget kan stå för och hålla i det och välja bort alla andra saker. Det är ju ofta så vill man ju säga väldigt mycket. Så att idén kläcktes nog utifrån att säga så här, vi har en väldigt hög servicekvalitet och en produktkvalitet. Och det är det vi vill omsätta till någonting kreativt. Så att det var en lång resa dit. Men nu känner vi att det här kommer vi hålla i. Men det gäller ju att förädla, förnya, och om man ska nå de här effektresultaten så är det ju ett hårt arbete som ändå kvarstår. Så att det ska bli jättespännande att fortsätta med det här.
Blir man stressad av det? Att känna att man måste förnya den hela tiden?
Jag tror att det finns en liten stress i att på något sätt så har vi haft den här hockeysticks-effekten. Och förväntningarna är ju då skyhöga. Mm. Och då blir det å ena sidan så här, vågar du göra avsteg för att du från det som du vet fungerar till att våga förnya. Men sen samtidigt hålla i liksom kärnan i det hela. Vi gjorde ju kanske som nästan en kampanj tillsammans med Röda Korset under julen. Att fortsätta behålla vår position men samtidigt förnya en kontext. Den typen av förnyelse måste man ju våga sig på, och det tror jag kommer vara lite nervigt men också väldigt utvecklande och utmanande, så att säga.
Ja, ni har ju verkligen tagit positionen som hjälpsamma.
Precis.
Vad säger du där, det här vinsten nu för konsument, vad betyder den för er?
Nej, men jag tror att det betyder jättemycket för att konceptet och löftet är liksom vårt syfte i företaget. Så att från en kundrådgivare som sitter i Sundsvall till någon som sitter och räknar på priset till någon som sitter och jobbar med det legala har en förnyad syn på att vi är här för kunden. Så det betyder jättemycket att vi är synliga med det externt och lever det internt. Så jag skulle säga att det blir liksom en positiv spiral. Det sporrar ju till att leva upp till det här löftet också mer och mer. Så att, ja, det blir bra driv och engagemang i det.
Det som är häftigt tycker jag med när det är ett sånt här enkelt koncept. Mm. Det är utbytbart, förnybart hela tiden. Mm. Det går att ta ut på alla möjliga olika plattformar.
Just det.
Förra året så pratade vi med McDonald's som vann långsiktigt och de tryckte också på det med enkelhet, roligt och våga satsa och investera i det och stå kvar i det.
Precis.
Hur ser ni på det liksom framåt? Att du pratade om att våga hålla kvar i det men också att trycka på liksom investeringar.
Ja, precis. Nej, men det är ju fortsatt ambitionen att jobba vidare med den här plattformen, det här löftet. Och även redan i år så har vi gjort förflyttningar. Vi började ju med objekt som i dess enkelhet. Och i år förflyttade vi objekten till en del ordbilder. Och det ökar ju den kreativa paletten till att liksom emotionellt träffa liksom en, ja, men en svärfar som hjälper lite eller en styrkekram eller så vidare. Så att den är ganska rik, den brunnen ändå. Så vi tror att vi kommer kunna hålla i och jobba med det här. Men fortsatt förädla, förnya, skapa observation men ändå hålla i liksom budskapskärnan. Och det tror jag är 100% commitment till. Liksom, så att säga.
Ja, men jag tycker också att det sätter ju fingret på vad bra kommunikation är. Så här, vi kan förstå det. Ens mamma förstår det. Jag pratade då med Åkstamås förra året. Han berättade att hans barn hade börjat hitta på egna versioner av den. De var inte så bra, sa han. Men det är också häftigt att liksom det spänner över generationer och liksom det funkar verkligen.
Det funkar. Sätter sig. Ja, jag brukar ofta få några exempel varje månad skicka till mig. Nu var det liksom något form av vänsterparti i Norge som gick ut med liksom deras reklam, liksom kampanj, där de på något sätt vill propagera för stabilare elpriser. Okay. Och då hade de använt det här hjälper lite, vi hjälper mycket i den reklam. Och Valmyndigheten gjorde detsamma. Och då får jag ganska mycket frågor så här. Inte det här varumärkesskyddat? Ska vi liksom inte påpeka att ni är inne på vårt territorium? Och då säger jag, nej för guds skull. Det här börjar bli populärkultur. Låt det flöda, låna ut det liksom. Och kidsen använder det och sådär. Så kan man komma till det så är det ju fantastiskt. Och i en kategori som försäkring, det är ganska oväntat.
Det är rätt häftigt.
Ja, precis.
Stort grattis och tack för att du tog dig tid och prata lite med oss.
För att gå och fira tillsammans med gänget.
Ja, men stort tack. Ja.
Tack
själv. Ha det fint.
Hej.
Hej.
Undravattaren i kategori långsiktigt gick till nu tar vi helg. Willys, Nord DDB, Stockholm.
Då har kvällens sista pris avgjorts och det var i kategorin långsiktigt. Och vinnare blev Willys. Och med oss för att prata om det här bidraget så har vi Jeanette Ytterman som är projektledare på Nord DDB. Yes. Stort grattis!
Tackar så mycket! Otroligt roligt!
Förstår jag, ett tungviktarpris faktiskt.
Ja.
För de som är med och lyssnar, kan inte du berätta lite om bidraget ni har vunnit med?
Nej, men det är ju lite som Christian nämnde uppe på scen, att det handlar ju om att Willys har en tydlig position ju, och när det gäller pris. Att de vill att alla ska ha möjlighet att ha råd att köpa den maten de vill köpa. Däremot så hade vi ju det fanns ju en syn att det kanske inte fanns så roligt utbud därmed. Vilket de har, men för att berätta det på villuspråk som vi kallar det och inte göra saker för komplicerade eller någonting som de inte är, så tänkte vi, nu måste vi berätta att de har faktiskt lite roliga varor också till bra pris. Och därav, nu tar vi helg, konceptet.
Kort, koncist,
ja.
Tydligt.
Och framgångsrikt, det är ju lekfullt också som många kan känna igen sig i. Och sen så det, liksom, det sätter sig ju liksom i folks medvetande. Men det måste ju, det skulle vara kul att veta hur ni kom fram till liksom, hur ni hittade den här rätta tonen. För jag kan tänka mig att diskussionerna var ganska långa innan ni landade i det här.
Ändå inte. Alltså, de är ju ett gäng härliga. Det är opretentiöst, det är liksom, det är ingen som vill vara något man inte är, och allt handlar om folket och vara folkliga. Så att det, för dem när de hörde den liksom sägningen och den raden, det var liksom så här, ja.
Bara, alltså.
Och just det här också att det sprider sig så. Alltså när man tittar på alla sociala medier, alltså folk som gör egna filmer, inlägg och liksom just det här, nu tar vi hälsningen som bara, och barn går runt och sjunger och alltså det är jättehäftigt, det är jätteroligt.
Men var det viktigt i, alltså som du sa så har ju Willys, de har alldeles länge ägt kategorin att vara billigare, man hade ju Sveriges billigaste matkassa hade man länge.
Ja, har fortfarande.
Ja, fortfarande. Mm. Var det svårt att liksom hitta tonaliteten för att attrahera den här andra bilden men inte lämna den?
Ja, exakt, och då tror jag att det var det som var så viktigt, att inte liksom försöka vara något man inte är, utan att försöka hålla kvar det folkliga och ändå tydligt liksom få in att de har helgmat. Det vi pratar om är helgmat till vardagspriser, är det som liksom är svansen på en utav helg. Och istället för att bara säga vi har helgmat till vardagspriser, så det är det jag tycker är så bra med det här, är ju liksom den här sägningen just, nu tar vi helg. Det är liksom, den på det blev liksom så himla bra. Och sen så tror jag, det är kanske fortfarande folk som tvekar att de har verkligen det utbudet. Men det har ändå satt sig, och jag tror att om folk bara tar sig dit så kommer de se att den där osten man vill ha finns där faktiskt.
Och kampanjen har ju liksom också fått Willys att gå med Coop i populariteten. Men vilka insikter tar ni med er liksom från just den här resan till framtid?
Ja, men nu har ju vi, nu vill man ju liksom spänna bågen. Så nu har vi ju ett tydligt mål att bli hela Sveriges matbutik. Mm. Det är ju liksom Ica som finns där, va?
Mm.
Men... Mm. Ja,
Det går.
Nu kommer vi.
Tänka långsiktigt.
Nu kommer vi. Sakta men säkert.
Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit. Du ska få gå och fira med dina kollegor och kund.
Tack snälla. Stort grattis.
Tack snälla. Tack, tack.
Ja, så sitter vi nu här i slutet av kvällen. Och vi har gjort 10 fantastiska intervjuer. Visar, ja. Eller hur?
Ja.
2 fick du faktiskt göra själv.
2 fick jag göra själv vår.
Ja,
och jag utvecklas.
Du gjorde jättebra, tycker jag. Och det är väldigt mycket att ta med sig från den här kvällen. Och därför så har vi givetvis också bjudit in Hanna Ribedal, vd för Sveriges annonsörer, för att få en liten känsla och summering av hur du upplever den här summeringen av 100 vattaren 2024.
Ja, men jag tycker att det har ju varit en fantastisk kväll. Det andra året som Christian Lok och Daniel Hallberg kör. Man börjar märka att de har speedat upp tempot. Väldigt roligt att, tycker jag, att se variationen på bidrag. Det är faktiskt fler olika byråer som har tävlat i år och fler varumärken. Så att vi liksom får en högre bredd, eller större och större bredd. Och det tror jag är väldigt viktigt för tävlingen i sig, att det här är inte bara för de allra största varumärkena eller för de största byråerna, utan att man har en chans. Om inte annat, Karlstad Stadsmission visar väl det väldigt tydligt och fint exempel, och Talita inte minst, att det går verkligen att göra bra kommunikation även om man inte är det största varumärket.
Jag har en fråga där om Talita. Ja, är det historiskt att ett och samma, eller en organisation då, vinner både 75 och 100 med 2 olika bidrag i samma kategori?
Jag tror det. Jag ska inte svära. Nej. Men under min tid, de 5-6 åren jag har varit med nu, så har jag inte sett det. Nej. Absolut inte att man får vända på väg.
Nej, till man inte ens tar kort.
Fotograferingen och sen tillbaka.
Ja. Det roliga var att hon vände ju när hon började höra nomineringen, så stannade hon ju upp.
Ja, nej, men det är också ett fantastiskt bevis, tycker jag, på vad kommunikation kan göra för skillnad med de begränsade medel de har. Och ändå kunna få den här stora påverkan på en sån viktig fråga. Så det är ju fantastiskt att kunna se. Så de är ju väl värda det.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Och så hade vi ju också ett bidrag som vann förra året, IF, internationellt, som nu vann konsument.
Ja.
Var det, va?
Ja.
Det är också kul, tycker jag.
Ja, men det är roligt. Jag tycker att vi börjar prata mer och mer om, vi har ju pratat väldigt, väldigt många år om hur komplext allting är, hur många kanaler, komplexitet i budskap, andra sidan. Och IF bevisar ju, tycker jag, det här med enkelheten, att hitta det enkla. Och det är ju det som är det svåra, att våga skala av och våga skala bort. Men det gör ju också att det blir lättare som konsument att förstå och ta till sig när vi försöker göra det för svårt. Jag tycker det är ett otroligt tydligt exempel på att bra kommunikation också behöver vara enkel.
Jag tycker också det är intressant, för att medievärlden blir ju mer komplex. Det går också mycket fortare, och då kräver det nästan att du har ett enkelt grundkoncept för att snabbt kunna agera på en nyhetshändelse eller någonting och få ut det på rätt plattformar.
Ja.
Det är nästan en förutsättning idag för att vara tillräckligt snabbt.
Nej, men det de verkligen bevisar är ju, och som flera andra case också, att hålla sig inom ett konceptuellt ramverk för att kunna ta ut idéer. Det är ju liksom det, tycker jag, som är väldigt mycket liksom tricket idag, som du säger, och också som gör att man nog klarar av att hantera när det kommer mycket önskemål och tankar, att ha den här liksom ramen att jobba inom som ett koncept ger en. Det ger ju en trygghet och förmåga att kunna välja och välja bort och hålla fast vid det. det är ju det väldigt mycket som är en jätteviktig förutsättning. För också, det går så fort, det är så mycket reklam och kommunikation som sköljer över oss konsumenter. Så vi måste enkelt kunna avkoda vem det är som pratar. Och idag, en av de största utmaningarna om man tittar på liksom effekt-KPI-er, det är ju avsändaridentifikation. Jag tror att genomsnittet ligger på 30%. Det vill säga 70% kan inte ens avkoda vem det är som pratar. Och då är ju de 70% kan inte göra effekt för mitt varumärke.
Nej, det kan ju till och med vara skadligt att du förknippar det med en konkurrent. Eller...
Mycket, och framförallt om man inte är marknadsledare så tillfaller det ju nästan alltid marknadsledaren. Så att det är, så det, och det är ju de här kombinationerna av uthålligheten, konceptet, enkelheten i liksom ha det här ramverket och sen kunna dra ut kreativiteten. För då vågar du också bli kreativ. Det är liksom bra förutsättningar att stå på. Det tycker jag väldigt många case visar här.
Definitivt. Och just i år så var det fler bidrag som jag inskickade än någonsin tidigare kanske. Det var 81 nominerade.
Ja.
Och det var 550 personer här på plats, ja, ikväll.
Ja.
Det är typ all time high på alltihopa. Hur toppar man det nästa år?
Ja. Det blir... Nej, men det vi känner väldigt mycket nu är vad vi har uppnått med 100 vatten är ju dels att vi har kopplat ihop det mot effektinitiativet på ett väldigt tydligt sätt. Också med liksom den forskning vi gör. Med andra frågor vi driver inom effektinitiativ, effektsystemet. Nu håller vi på att ta fram en planeringsguide för att hjälpa till och vägleda. Och just det här att det hänger ihop. Det var någon av våra styrelsemedlemmar som nämnde och tyckte att det har ju liksom blivit ett powerhouse för effektfrågan. Och det där tror jag att det gör också att det hänger ihop med att 100 vatten blir viktig. Inte bara för att det är en fantastisk kväll och att det är kul att tävla. Utan den blir faktiskt viktig på riktigt att vara med och att vara här. Det är liksom en måttstock på något sätt.
Så hur, om du får summera ihop kvällen här nu, vad skulle du säga då?
Ja, men det är, jag tyckte man kände redan från start en glädje och lite optimism trots att det i många fall känns ganska tufft fortfarande. Och då inte bara liksom ekonomiskt utan i många aspekter. Och jag tror att det är så otroligt viktigt att vi hittar de här tillfällena och få fira och glädjas. För det är väldigt ofta vi mer får höra så att det funkar inte, det är besparingar och så vidare. Och få hitta ett sånt här lite andhål. Det kändes som att det var väldigt många som behövde det.
Ja. Ja. Jag håller med.
Jag håller också med. Det är väl en bra avslutning från den här kvällen här på Stadshuset.
Vi kommer tillbaka.
Ja, men vi kommer tillbaka. Det här var fjärde året i rad som vi var här. Så vi kommer ju gärna tillbaka igen såklart om vi får henne.
Och jag kommer nyfiket lyssna på de här tidiga case-intervjuerna. Ja. Det är jag jättenyfiken på.
Ja. Ja, det kommer ut snart.
Ja.
Tack så mycket för ikväll.
Tack.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.